Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
En ny smitta breder ut sig i Sverige. Man vet inte exakt hur den sprider sig, men en sak är säker. Den orsakar patienterna ett vedervärdigt lidande och leder till döden.
Det är 1980-tal och det handlar om AIDS. Läkaren Per-Olof Persson ställer sig i frontlinjen. Det blir en kamp både mot sjukdomen, människors fördomar och mot hans egna kollegor.
Välkommen till Jag var där, en dokumentär från Podplay med Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Jag tänker ju på den här första insikten om att det här skulle bli en stor sjukdom.
Per-Olof Persson. Idag är han 75 år. Han minns när han var ung läkare i Stockholm i början av 80-talet.
Jag tänker på Roa som var den första patienten som jag mötte. Jag tänker på Sixten som var den som blev offentlig och som jag hade mest kontakt med.
När Per-Olof ska välja specialisering som läkare tänker han sig att bli kirurg. Men händerna darrar för mycket när han ska operera. Då börjar han jobba inom psykiatrin istället. Men så fastnar han för någonting helt annat. Infektionssjukdomar.
Och då tänkte jag, ja men då får jag gå tillbaka och där folk kan bli friska ganska lätt. Så blev det infektionssjukdomar.
Inte undra på att Per-Olof skrattar lite ironiskt. Hans öde ska bli något helt annat än att enkelt bota patienter. Och det förstår han en dag 1981.
Då stod jag i biblioteket på Roslagstulls sjukhus, andra våningen i en gammal byggnad, och läste i olika tidskrifter. Det fanns bland annat ett litet häfte som hette MMWR. Och där beskrevs i början av juni 1981 5 patienter från Kalifornien som hade insjuknat med en egendomlig lunginflammation. Jag har läst ju den här tidskriften regelbundet varenda vecka, men på något sätt så slog det an en sträng i mig att det här är något viktigt. Något som kommer att få stor betydelse. Jag känner fortfarande samma känsla av att i stort sett att håren på armarna reser sig när jag tänker på det. Alltså jag uppfattar det nästan som en religiös kallelse. Alltså. Att det här ska jag gå in i och med hull och hår. Så att säga.
De kommande månaderna kommer fler rapporter från andra platser i USA.
Patienterna hade det gemensamt att de hade en immundefekt som sedan kommer att kallas för, så småningom kommer att kallas för AIDS.
Det börjar med ett virus som kommer att kallas HIV. Det är unga homosexuella män som drabbas i de tidiga fallen. När viruset skadat immunförsvaret tillräckligt svårt får patienterna komplikationer som blir livsfarliga. De dör i lunginflammationer, vissa tumörsjukdomar eller svampinfektioner. På slutet är de som levande skelett med insjunkna ögon och hudfläckar. De tynar bort.
Per-Olof och några få kollegor som har fått upp ögonen för HIV börjar undersöka om det finns några tecken på att smittan har nått Stockholm.
Som jag minns det så talade man ju inte särskilt mycket om homosexualitet. Det var ju gömt. Alltså. Det var ju ingen... Ja, de fick väl kanske sköta sig själv och skulle helst inte synas.
Jag är född 1978, men jag minns ju att man, som du sa, man pratade inte om det här. Och jag minns att många tyckte att det var ganska konstigt och rent av äckligt. Men det låter inte som du tillhörde de som tyckte att det här var ganska frånstötande med homosexuella män.
Nej, jag hade nog mera en neutral inställning. Alltså jag kan inte säga att det var något... Jag är själv inte attraherad av män på det sättet. Men jag har absolut inte haft något negativt mot vare sig män som älskar män eller kvinnor som älskar kvinnor eller både och eller tvärtom eller någonting.
I december 1982 är Per-Olof på sitt jobb på Roslagstulls sjukhus i Stockholm där han vickar som underläkare.
Så då råkade jag vara där och tillsammans med en sköterska som heter Kattu Sturesson. Och då kommer han in på rummet som jag sitter på akutmottagningen där på Roslagstulls sjukhus. En ganska smal kille med en stor bullig jacka och som han har på sig inne i undersökningsrummet faktiskt. Och det har väl en viss betydelse för han var säkert väldigt frusen alltså.
Detta är Roar. Han är servitör på det nystartade Café Opera och han jobbar mycket hårt.
Och så gjorde jag som man brukar göra, fråga varför han sökte, och då berättade han att han kände sig trött och är hostig och har gått ner i vikt. Men, säger han, att min chef eller min arbetskamrat vill att jag ska undersöka mig. Och då... Jag undersökte honom först då, den här eftermiddagen, och så tog vi en del prover och sen kom han tillbaka ganska snabbt efter det och det visade sig att det var ju, han hade ju väldigt avvikande värden på många prover som togs och hade ju feber och så också. Och då gjorde jag en anteckning i journalen att det här är antagligen vad som i USA beskrivits som AIDS.
Roar kommer aldrig att testas för HIV och AIDS. Men det är det han har och som han kommer att dö av. Per-Olof ringer nu statsepidemiologen och meddelar AIDS kommer att komma hit. Men det blir inte populärt i läkarkåren att intressera sig för den nya sjukdomen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det var som jag sa, vi var bara tre från början och vi fick syssla med det här på nästan utanför ordinarie mottagningstid på Roslagstulls sjukhus. Och det var alltså bland kollegorna där i början så tyckte de väl att ja, det där, det är väl bra att ni håller på med det här, men vi vill inte bli inblandade i det hela utan sköt ni ett så sköter vi vårt. Eller ett par av våra chefer som tyckte väl att ja, de här får ju skylla sig själva i stort sett. Så det var inte så kul att höra det från vissa kollegor då.
Nej, men hur reagerade du när du fick den typen av kommentarer från kollegor som man kan tycka borde veta bättre?
Jag... tog väl ännu mer hand om patienterna. Jag la ner ännu mer kraft på att behandla dem på samma sätt som alla andra patienter. Dels stöttade vi varandra rent moraliskt därför att det var ju mycket motstånd mot att vi sysslade med det här. Och sen så lärde vi oss att för varje patient som vi träffade så lärde vi oss att undersöka, bedöma och behandla nästa patient lite bättre.
Hur reagerade din familj när du jobbade med den här patientgruppen som ju sen blev en slags aidsskräck i hela samhället med olika vilda teorier om hur det kunde smitta och sådär? Hur gick den diskussionen?
Jag tror aldrig vi diskuterade det egentligen, utan det blev så självklart att jag skulle syssla med det här. Alltså, så att det var inget... Nej, vi talade inte om det, utan jag berättade väl... Jag har aldrig talat särskilt mycket om mitt jobb hemma.
Fallen blir fler. Det visar sig att det inte alls bara är homosexuella som kan få HIV. Heterosexuella missbrukare insjuknar nu. Och missbrukande kvinnors foster kan få viruset från mamman. Att viruset överförs mellan människor vid sex och via blodet verkar tydligt. Men exakt hur det sprids är först inte heller säkert. Kan det rent av vara luftburet?
Ja, nej, jag visste inte det, men jag behandlade alla precis på samma sätt som alla andra patienter. Så jag... Jag var inte extra försiktig, och utan jag använde handskar när man sysslade med blod.
Var du rädd för att bli smittad?
Nej, jag var aldrig rädd för att bli smittad faktiskt. Och så hade man munskydd ibland när man gjorde ingrepp där det kunde stänka upp i ansiktet och så. Men inte någonting annat. Det man gjorde då, det var ju att behandla följderna av infektioner, men fortfarande visste vi ju inte vad det var som orsakade de här komplikationerna, utan det kom ju på hösten 83 så upptäcktes ju själva viruset i Frankrike och USA nästan samtidigt. Hösten 84 då hade vi ju börjat kunna testa patienter också, så att då visste vi ju då hade man ju väldigt många fler i olika skeden av sjukdomen, olika stadier av sjukdomen.
Herr Olof fortsätter att vårda Roar Klingenberg.
Sedan återinsjuknade Roar i samma åkomma och så flera gånger, och så småningom så dog han ju i det också.
Något HIV-test finns ännu inte. Men Herr Olof har också problem med att laboratorierna inte vill handskas med Roars prover.
Många som sa det att det är ju ingen mening att göra den här undersökningen, för de ska ju ändå dö.
Hur reagerar du då när...
Nej, jag tyckte det var rätt vidrigt. Det där är ju... Ja, jag vet inte vad man ska säga om det, men det var ju så inhumant så att... Jag tror inte, alltså jag gick väl aldrig i strid med de som sa det, utan vi gjorde så gott vi kunde faktiskt. Alltså därför att det var ju högt uppsatta människor inom, det var ju chefer på de här. Vi försökte ju påverka laboratorierna att göra de här undersökningarna, men det var cheferna där, de bestämde ju att nej, det där ska vi inte göra, för vi är rädda för att få in smittan på laboratorierna och så. Och jag var en vikarierande underläkare på Roslagstull på den tiden och hade inte den pondusen så att det gick att förändra den inställningen. Och sen, för jag visste ju det, jag hade ju det med mig på något sätt, att det här är ju något viktigt. Alltså de missar någonting, de här kollegorna som inte är med på tåget, så att säga. För det här är så viktigt för samhället och för infektionssjukvården, så att det är bara synd att de inte vill vara med.
Roar Klingenberg dör den 21 september 1984.
Förstod du att han skulle dö?
Nej, det gjorde jag nog inte från början. Jag hoppades ju att inte han skulle dö. Han blev ju en väldigt betydelsefull person, för eftersom han var den första som jag såg, och så blev han ju ganska bra, eller tillfrisknade ju till att börja med, och jag hade väl förhoppningar som vi alla andra infektionssjukdomar att man skulle kunna tillfriskna, men sen när han blev sjuk kanske tredje gången, då förstod jag ju att det var bara att han inte skulle klara sig. Minnet av honom kom att färga väldigt mycket av hur jag såg på andra patienter i framtiden.
De första svenska fallen har lett till döden. Och först nu kommer svenskarna att börja prata om den här nya sjukdomen.
Det exploderade ju på något sätt 84-85. Allt samhället började fatta vad det här handlade om.
Så här lät det i Sveriges Television.
Idag den 14 maj har 22 människor drabbats av AIDS. Dödssiffran har stigit till 11. Ytterligare 10 patienter finns på sjukhus och behandlas för förstadier till AIDS.
I mitten av 80-talet har Sverige drabbats av fullskalig AIDS-skräck. Ärkebiskopen råder homosexuella män att avstå från sex och istället leva i vänskapsrelationer. Föräldrar mörkar att deras barn dött i AIDS och säger istället att det var cancer. Vissa läkare går så långt att de föreslår tvångstester och att smittade ska hållas internerade på Gotland. Andra läkare föreslår att HIV-smittade ska tatueras.
Men om vi hoppar tillbaka till den här mest intensiva perioden. Det är ju väldigt mycket som händer runt om i samhället. Olika tidningsrubriker om att det kan smitta via djur. Och Carl Bildt säger att snabba förbindelser kan hota våra liv. Vi får sluta leva som förr. Otroligt mycket rapportering i högt uppskruvat tonläge.
Ja, det där fick vi ju bemöta hela tiden. Det var en mycket tongivande distriktsläkare som heter Mikael Koch som skriver en bok som heter AIDS, en fasot eller något sånt där. Som var statistiker också och som då när antalet fall ökade så drog han ut kurvorna för att kunna visa att vid ett visst tidpunkt var i stort sett hela Sveriges befolkning smittad, eller en stor del av Sveriges befolkning smittad. Och det där tog väldigt många till sig, hans alarmistiska kurvor. Så det fick man ju hela tiden gå ut och bemöta, att man ville isolera alla som var HIV-infekterade, i stort sett låsa in dem. Vi hade en smittskyddsläkare i Stockholm då som egentligen ville stänga in alla HIV-infekterade. För det fanns ju de här krafterna som såg de mest utsatta grupperna som att de var att alltihopa var självförvållat och det var lika bra att låta dem dö. Så småningom så uppdagades det ju att den här smittan förekom mer i andra länder än i Sverige, bland annat i afrikanska länder, och då kom ju en stark rasism in i den här debatten också, att alla flyktingar skulle stängas in och de skulle inte smitta vita svenska flickor och sådär. Så stigmat, skammen, förnekandet var mycket, mycket större bland de som är invandrare smittade i Afrika. Det var mycket, mycket svårare för dem att leva med HIV och berätta för sina släktingar och sina anhöriga.
Men det är en sak om det här lås in dem tänket kommer från lekmän. Nu kommer det faktiskt från kollegor till dig. Vad tänker du om det när du hör vad de har att säga?
Jag förvånar mig inte att det finns kollegor som är öppet rasistiska. Det fanns kollegor som var öppet rasistiska då. Det finns de kollegor som är öppet rasistiska nu också. Det är rätt svårt att ändra andra människors åsikter.
AIDS börjar kallas bögpest i folkmun. Smittan reser murar mellan människor. En prognos från Världshälsoorganisationen 1988 säger att mellan 50 och 100 miljoner människor i världen kommer att vara smittade år 2000.
Per-Olof Persson tycker att det var värre att ge en patient beskedet om smittan än att sedan se dem dö.
Hur många patienter tror du mellan tummen och pekfingret att du har träffat och behövt berätta för dem att de är smittade?
Kanske 500.
Mm. Hur fungerar ett sånt samtal?
Försökte säga alltid till patienterna att du ska... Nu vet om att du är smittad, men var försiktig med vem du berättade för. Det var ofta väldigt osäkert hur den som får reda på att någon annan är smittad hanterar det själv. Om det är med avståndstagande eller att det blir att den gick ut och berättade för många andra. Så att en del blev ju väldigt, väldigt ensamma med sin sjukdom. Det är två olika grupper kan man säga. Det var de flesta... Vi hade ju ett antal patienter, homosexuella män med förstorade lymfkörtlar. De hade förstorade lymfkörtlar, de visste om det och att det var ett förstadium till AIDS. Och så testas de i efterhand om de var HIV-infekterade eller ej när det testet hade kommit. Så det var ju, då var det en bekräftelse på något som de redan i stort sett visste om då. Sen nästa grupp var ju de som inte hade några symptom alls utan som blev testade därför att de kanske hade injicerat eller haft osäker sex eller något sånt. Så då var det var ju en annan typ. Alltså där blev det en slags bekräftelse eller överraskning för dem. Men då gjorde jag ju och vi försökte göra på det sättet, tror jag alla, att redan i samband med provtagningssamtalet då, när man provtogs för om man hade HIV eller ej, så förberedde vi ju personen i fråga på att det kunde vara positivt, så att säga. Försökte fråga då om det nu är så att det här visar sig att du har HIV, vad kommer du att göra då och hur kommer du att ställa dig till det och har du någon som du kan tala med och sådana saker. För att det inte skulle vara helt bara komma från luft.
Vilka olika typer av reaktioner kunde du få när du berättade det här för någon som var smittad?
Ja, det kunde ju vara allt från total förnekelse, att det kan inte vara riktigt, det måste vara fel, du får ta om det här. Sen kunde det vara de som blev vansinnigt ledsna, deprimerade, några som blev aggressiva, och det fanns de som bestämde sig eller sa att jag kommer att ta livet av mig och så.
Flera begår självmord och missbrukare tar medvetna överdoser. Varje patient kräver ett eget förhållningssätt. Skammen är mycket stor och familjerna lämnas ofta utanför.
Men det fanns alla möjliga konstiga reaktioner. Det fanns de som inte trodde på negativa provsvar heller. Alltså som vi fick ta, som kom och skulle ha prover många, många gånger. Eller som sökte på olika mottagningar och tog prover på olika ställen. Jag hörde talas om en som tog HIV-test 24 gånger. Som aldrig trodde på ett negativt resultat. Sen fanns det, vi hade en patient som trots att han var negativ så betedde han sig som han var positiv. Han hade hela han spelade så att säga positiv hela resten av sitt liv alltså.
Per-Olof Persson och hans kollegor som arbetar med HIV-patienter är nu ganska många. Kuratorer, psykologer, präster och dietister sluter upp i team för patienterna.
Det bästa för patienterna är att de är på en specialavdelning med speciellt utbildad personal.
En egen vårdavdelning för sluten vård ställs i ordning. På OBS-C, som den heter, läggs man in för att dö, isolerad och ensam.
Det är ju ett rum som har två ingångar. En ingång där personalen går in i där patienten finns, så är det en sluss då. Alltså det är först en dörr som man går igenom, och så finns det en sluss där man tvättar sig och eventuellt tar på skyddsrock eller munskydd eller skydd för håret eller något sånt. Och sen öppnar man en dörr till, och då kommer man in i det rummet där patienten vistas. Och sen finns det i andra änden av rummet, så finns det en dörr ut som besökare kan komma in på. Och då finns motsvarande sluss där också.
Men besökande, närstående, får de gå in i rummet eller får de
prata? De får gå in i rummet till patienten, ja. Fast de kommer ju inte så öppnar vi alltihopa för... Och det är helt och hållet av psykologiska skäl. Så att det är så att då får, om det inte är någon alldeles speciell anledning, så får patienter också vistas i andra delar av vårdavdelningen. Man har fester och födelser, fyra födelsedagar och midsommarfester och sådär tillsammans. Och så det är inte, vi håller inte så där jättehårt på isoleringen.
Hur påverkar en patient att ligga i en sån där isolering?
Ja, jag har själv legat alltså på en sån isoleringsavdelning av en annan orsak. Och man blir ju väldigt ensam när man ligger där på rummet och slussarna. Och har de där slussarna omkring sig, så känner man sig fruktansvärt ensam och rädd, skulle jag säga. Det är, och man undrar vad som händer utanför dörrarna hela tiden. Man kunde ju inte ringa ut, eller ja, man kunde be att få in en telefon, tror jag. Men man hade ju inte normalt sett någon kommunikation med omvärlden.
Att hantera smittspridningen är A och O. Döda kroppar forslas bort i svarta plastsäckar. Många begravningsentreprenörer vägrar hantera de AIDS-döda. Men när du träffar patienterna, är det fortfarande så att du inte har några speciella skyddskläder?
Ja, eller så? Ja. Jag har fortfarande bara på mig handskar när jag sysslar med blod och munskydd. Och i vissa fall sådana här plastvisir som har blivit aktuella nu med corona också, och skyddsrock på oss, men inget mer än det.
Det här uttrycket som Jonas Gardell använde i sin bok Torka aldrig tårar utan handskar, pratades det i de termerna?
Nej, jag har aldrig tillämpat den principen. Jag känner faktiskt ingen annan heller av dem som mina arbetskamrater som har torka tårar med handskar. Jag tycker det låter, alltså det är en bra titel, det är en slående titel ju, men jag känner inte igen det alls.
Han är i 30-årsåldern och har hamnat i en totalt oväntad yrkesbana. Minns vad Per-Olof sa tidigare om att vara infektionsläkare.
Och där folk kan bli friska ganska lätt.
Nu hanterar Per-Olof Persson en epidemi, något så ovanligt som en ny och okänd sjukdom, som alla infektionsläkare i hela världen samtidigt måste bekämpa.
Hur mycket jobbar du under den här tiden?
Jag skulle säga dubbel heltid. Ungefär. Jag skulle nog säga att 7 dagar i veckan. Nu ungefär dubbel heltid skulle jag säga. Jag var väl på sjukhuset från klockan 8 till 6 på kvällen ofta, och sedan ofta på kvällarna förberedde jag föredrag och hade väldigt lite semester, väldigt lite ledighet. Jag trodde ju också att jag var jätteviktig, att det var, om inte jag var på plats så skulle patienterna dö, och kunde var jag borta från sjukhuset 2 veckor för semester, så var det maximalt som det var möjligt, för då annars skulle det gå, ja, skulle de inte klara sig.
Så det finns, det låter som att du beskriver nu att det finns ett visst mått av ego,
ja,
i det här också.
Det finns det absolut. Det fanns det. Det var ju en stor det var ju en bekräftelse. Det var ju fantastiskt att få vara så betydelsefull för så många människor. Så Jag lärde mig otroligt mycket av patienterna. Jag fick lära mig mycket av andra kollegor både i Sverige och utomlands. Fick åka på massor med konferenser och kom ut i världen på grund av HIV och AIDS. Och blev duktig på det. Jag blev en duktig läkare.
Hur ser du på det i efterhand då, att du tänkte på dig själv i de termerna?
Ja, jag är fortfarande stolt över att ha varit med i början och fått färga ganska mycket av HIV-AIDS-vården i Sverige skulle jag säga.
Men samtidigt har du ju fru och 3 barn.
Mm.
Hur mycket hinner du se av dem när du jobbar så mycket?
Väldigt lite. Ja. Och det är ju lätt att säga i efterhand alltså att säga att man skulle varit mer tillsammans med barnen. Men jag är faktiskt inte ångerfull över det, utan jag tycker nog att vi hade en stark uppbackning av min fru och skådespelare och arbetade som det då. Och hon hade ganska oregelbundna arbetstider. Sen hade vi mina svärföräldrar som var hemma och de hjälpte till väldigt mycket att ta hand om barnen när vi båda var borta. Och det var otroligt värdefullt och otroligt nödvändigt. Jag vet att de hade det bra under den här tiden, även om inte jag fanns med så mycket. Jag har nog tagit igen rätt mycket av det efteråt. Nu tar jag ju igen det på barnbarnen som,
klassiker.
Som vi har desto mer kontakt med. Alltså.
Under 80-talet ökar epidemins härjningar. Det finns ingen bot. Alla möjliga läkemedel testas på patienterna för att förlänga deras liv. Och friska människors sexliv förändras för alltid. De som är tonåringar vid den här tiden får en sexualundervisning som nästan enbart handlar om en sak. Skydda er från sjukdom.
Det var ju massor med informationskampanjer. Jag vet inte. Jag kommer att tänka på de här. Men Bengt har varit ihop med Ingela. Och Ingela har varit ihop med Erik. Och Erik med Oskar. Och Oskar med Peter. Och Peter med Birgitta och såna här saker. Det var ju en period då när man i stort sett försökte framställa det som att alla i Sverige skulle kunna bli smittade och alla i Sverige skulle bli smittade förr eller senare. Och det där var ju en ganska farligt sätt att kampanja, för det framförallt sedan när det visade sig att det inte var på det sättet, så blir ju misstron mot informationskampanjer kunde ju bli ganska stor. Och jag tror det här har färgat av sig senare också. Jag tror det har påverkat bland annat informationssättet nu vid coronaepidemin. Alltså att man har hanterat det mycket mer försiktigt och inte alls så generaliserande som man gjorde då.
AIDS-jouren från Noaks ark och AIDS-delegationen syns nu överallt. Men vid sidan av de officiella kampanjerna händer också något annat. I varje land går någon mycket känd person ut och berättar om sin smitta. I USA blir det skådespelaren Rock Hudson. I Sverige modedesignern och PR-pionjären Sixten Hargård.
Ja, det betyder väldigt mycket. Sixten var ju, han var dåtidens stora influencer. Han umgicks med kungahuset.
Sixten Hargård har fått sin diagnos våren 1986.
Jag var ju läkare för honom då. Och vi talade länge om det här att han ville själv vara offentlig. Vi skulle bara hitta en tidpunkt som passade att han skulle berätta om det. Sen var det ju på väg att avslöjas av en kvällstidning då. Och för att förekomma det så bestämde vi oss att tillsammans att han skulle gå ut i svensk TV.
I SVT:s Aktuellt den 29 juli 1987 sitter Sixten Härgård framför ett stort uppbåd av journalister. Bredvid honom sitter Per-Olof Persson.
Alltså man sa ju då att han gav AIDS ett ansikte och men det blev alltså en fysisk person som man kunde inte identifiera sig med, men som de flesta kände igen. Jag ser honom nog inte som Sixten Härgård, utan jag ser honom mera som en modig patient faktiskt, som vågar berätta om det här. Och sedan att han sedan är så känd, det gör att vi får en bekräftelse på vår verksamhet och att med andra HIV-smittade. Det här kan komma att förändra synen på HIV.
Sixten Härgård intervjuas i Aktuellt.
Nu sitter du här framför en tv-kamera och det är inte så anonymt. Varför sitter du här?
När jag insåg att jag var sjuk och att det var begränsad tid kvar, så tog jag faktiskt beslutet själv. Så det är ingenting som någon har påverkat mig, utan jag hade långa och givande samtal med läkarna som jag då hade hand om mig och diskuterade igenom ämnet grundligt innan vi bestämde oss.
Han var en influencer för mode och trender. Nu är han en portalfigur för en dödlig sjukdom. Sixten Härgård är långt ifrån en utsatt gömd minoritetsperson eller missbrukare. Så här lät det i en kampanjfilm som Sixten Härgård gjorde för AIDS-jouren.
Det går rätt många Sixten-historier just nu. Har ni hört den här till exempel? Vet ni varför Sixten alltid är så finklädd? Jo, det är för att han snart ska gå bort. Det vi är rädda för, det skämtar vi om. Ta reda på fakta istället. Ring AIDS-jouren så får ni veta.
Ända in i det sista använder Sixten Härgård sitt inflytande och vänder på människors synsätt. AIDS blir en samhällsfara som alla kan drabbas av. Läkare får mer resurser och fler av Per-Olof Perssons kollegor blir nu involverade.
1995 toppar kurvan över AIDS-döda i Sverige. Det året dör 130 personer.
Jag var borta från i stor utsträckning från HIV-AIDS-vården mellan 1989 och 93. Då dog väldigt många under den perioden. Då var jag inte så involverad i det hela för att jag hade jobbat så hårt med HIV och AIDS då på 80-talet. Så jag måste, för att behålla min mentala hälsa på något sätt, så var jag tvungen att göra ett avbrott.
Men därefter vände äntligen utvecklingen. 1996 kommer stoppmediciner som vänder virusets förlopp och hindrar det från att föröka sig. I västvärlden klingar AIDS-skräcken av.
Man kan leva ett helt normalt liv under förutsättning att de fortsätter att ta medicinen regelbundet. Alltså.
Det tog 10 år att vända dödskurvan. AIDS-epidemin fick svenskarna att visa känslor som förvånade och som inte alla skulle vara stolta över i efterhand. Nu blir livet återigen lite mer som förr, plus kondom. Och svenskarna kan se på HIV som ett särproblem för vissa grupper som afrikaner eller missbrukare. Idag kan en HIV-smittad svensk räkna med att leva lika länge som en icke-smittad. Men 4 av 5 som bär på smittan har ändå inte berättat för sin familj om den. Skammen finns kvar. Och i andra delar av världen så ser det annorlunda ut.
Ja, det är att bibehålla trycket på läkemedelsindustrin så att man fortfarande ger fattiga människor i fattiga länder tillgång till modern behandling. Att inte se länder och individer som inte kan betala det pris som läkemedelsindustrin tar ut i rika länder. Att även de andra ska få tillgång till behandling.
År 2020 har totalt 30 miljoner människor dött i AIDS. 40 miljoner lever med sjukdomen som är en global pandemi.
Per-Olof Persson lämnar arbetet med AIDS 2001. Nu är vården i Sverige professionell och det är inte alls lika spännande för honom längre.
Fram till pensionen jobbar han för att AIDS-behandling ute i världen ska bli bättre. Idag kan han se tillbaka på 20 års kamp vid frontlinjen i ett krig mot en osynlig fiende. Den där lilla artikeln från 1981 med den korta rubriken Lunginflammation Los Angeles blev hans öde. Men det är något annat som Per-Olof främst minns.
Jag tänker på de här kvinnorna var så rädda för att smitta sina barn och som gjorde att ja, de sista åren som jag arbetade med HIV så var det framförallt det jag kom att syssla med, att få människor att förstå att tar du din medicin så är du inte smittsam för andra. Du kan leva ett sexuellt aktivt liv och du kan faktiskt bli gravid och föda ett osmittat barn. Och det är kanske nästan det som jag är, ja, jag skulle säga, det är nog det som jag är mest stolt över, att jag var med och fick ge par den möjligheten att bli par där den ena eller den andra partnern var HIV-infekterad, ge dem möjlighet att bli föräldrar.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskog. Nu släpper vi avsnitten av Jag var där säsong 3 en vecka tidigare om du lyssnar genom Podplay. Då kan du lyssna på nästa avsnitt av podden redan nu på podplay.se eller genom Podplay-appen. Nästa avsnitt handlar om tragedin på Hillsborough-stadion i Sheffield 1989. När en fotbollsfest ledde till 96 personers död i en tragisk läktarkatastrof. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade makthavare och Misslyckade affärer. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om andra fall som vi borde berätta om till jagvardar@bplus.se.